Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. Idag så kommer ni att få möta en kille inom partiet som heter Nadja Malik och vi kommer att samtala lite om valrörelsen. Vi kommer att prata om den nationella politiken som den internationella politiken. Vi kommer att beröra lite av det som vi alla berörs av i vardagen. Alltså tankarna kring valet och hur ska man kunna ta ställning? Hur ska man kunna hitta rätt när det gäller partierna, vad de står för och så vidare? Vi ska försöka underlätta för er alla att hitta mer rätt och vi kommer att ha en del sådana här program framledes där vi just benar upp de här sakerna. Så varmt välkomna till Socialdemokratins podd Under päronträdet. Då hälsar vi alla våra lyssnare varmt välkomna till Socialdemokratins podd som heter Under päronträdet. Och här i poddstudion sitter jag som heter Patrik Lindqvist tillsammans med
Nadja Malik också.
Jajamän. Och det är du och jag och politiken som vi ska beröra idag. Lite av våra känslor och upplevelser av det som händer och sker i vardagen.
Det ska vi, exakt.
Vi befinner oss i en valrörelse kan man säga. Den har ju inte tagit fart riktigt än, men dock, den har pågått under en längre tid. Det märks ju i media och det märks ju liksom i samhället i övrigt. Vad är dina känslor inför detta val vi står inför?
Ja Patrik, man kan ju säga så, precis som dig så har det börjat från maj månad. Så känns det verkligen som att valrörelsen är igång. Och det känns väldigt spännande, framförallt för min känsla är det spännande. Och sen så har man mycket självförtroende också nu i och med att vi fattade väldigt kloka beslut på partikongressen. Och vi har en trygg partiledare, så det känns som att vi går in i den här valrörelsen med lite medvind till skillnad från förra gången 2018. Mm. Och nu handlar det om att vi ska göra en så bra valrörelse som möjligt och ro hem detta, tänker jag.
Det du säger egentligen det är att vi har ett starkare självförtroende inför denna valrörelse.
Precis Patrik, du kan detta, det är helt rätt sammanfattat. Hur känner du Patrik, berätta du?
Jo, jag har ju också massa olika blandade känslor för att man liksom har varit med under en lång tid nu. Så man ser vissa saker och jag ser tendenser till cynism. Framförallt ifrån Ulf Kristensson som liksom ständigt försöker stå där i framför tv-kameran och liksom pläderas för sitt och så. Men liksom han har ju prövats under tiden han satt med Fredrik Reinfeldt och så vidare. Och det där borgerliga spöket det har liksom inte förändrats utan han står för exakt samma politik då som nu. Men nu har han liksom förpackat i ett annat format. Mm. Och det är det jag känner ibland med cynismen. Att folk kan ju tyvärr känna att när de ser ett sådant inslag att oj, det här, jo men det här stämmer, det här är bra och det är det jag står för också. Så liksom, det här måste avslöjas under hela den tiden vi har framför oss till valdagen den 11 september.
Ja, yeah. Nej men där, jag delar din syn där och sen så känns det också som det enda som oppositionen försöker med, alltså det är bara att klanka ner och hela tiden hitta saker och hata på kan man säga. Mm. Istället för att bedriva sin egen politik och visa väljarna vad man står för. Och jag hoppas att väljarna de ska tänka att lägga sin röst på ett parti som vill någonting och har en framtidsvision och vill någonting med samhället och vill vill bygga ett samhälle och inte på ett parti eller andra partier som bara hatar och försöker klanka ner och hitta saker och till exempel nu senast med Morgan Johansson alltså. Mm.
Det är faktiskt trams. Men det visar ju på att det liksom finns ett driv i detta. Oh, här kan vi vara med i ett driv. Här kan vi liksom finnas i det offentliga rummet och synas lite. Men konsekvenserna av det är ju att, tror jag, att det här kan slå tillbaka på alla partier och att det blir ett politikerförakt. Därför deras uppfattning blir att det är något sorts jippo.
Exakt.
De här sakerna att kunna liksom ställa en minister inför ett förtroende och ompröva detta eller inte, det ska finnas som ett verktyg, men det ska ju också bara användas då det är ett skarpt läge.
Mm.
Här har man ju använt detta i tid som otid.
Mm.
Känner jag? Jag vet inte. Men jag tänkte faktiskt vi skulle fånga upp lite så, för detta är ju vårt första program och så, Nadja. Så att jag tänkte, var var vi när vi, du har ju suttit som sidekick till Marie Granlund och det kommer du att fortsätta att göra framöver. Men nu kommer vi också plocka in detta programmet och vi kommer också ha lite gäster med oss framöver. Men jag tänkte, där vi var då, då fanns det en viss turbulens som du och Marie pratade om och så. Om man då tittar på, det har hänt så ofantligt mycket under denna tiden. Vi har liksom sett i vår omvärld att oroligheterna bara växer. Om vi börjar där, Nadja, så du får liksom dra ner och ta ner dina tankar lite. När du ser omvärlden, vad är din första liksom reflektion över det som händer och sker? Du är ju mycket yngre än vad jag är, men hur ser du på omvärlden och den orolighet som vi ser överallt? Inte bara nu i Ukraina, utan på många andra platser.
Ja, nej, men jag tänker att det har blivit en mer oförutsägbar framtid och oförutsägbar och mer oroligt, orolig omvärld, osäker framförallt i både det ekonomiska läget, men sen också vad det gäller säkerhetspolitiskt och så mellan olika nationer och så. Jag tänker sen så det här med att med inflationen och sånt som i princip finns överallt i hela världen. Jag var i Pakistan nu för några veckor sedan. Jag var där i 10 dagar.
Mm.
Och det som jag minns, det som känslan där var, att det var folk som var ute på gatan och demonstrerade och så på grund av den ökande inflationen där och så. Folk hade inte råd med till exempel köpa mat och hela den här biten. Sen så var det också bränslepriserna och energipriserna överlag som hade ökat där, men det har ju precis samma utveckling har vi haft i Sverige. Och så det är inte bara i ett land, utan det som sker nu, det sker globalt. Och det är ju att framtiden har blivit mer oförutsägbar.
Mm.
Och
Pakistan är ju i ett oroligt läge och har varit så under många, många, många år också. Varför tror du kan bli en konsekvens av att inte ens folk har mat för dagen?
Ja, det är ju det, alltså att folk går ut på gatan och att man desperata människor gör desperata saker. Men sen så kan man ju också hoppas att liksom det hände i Sverige en gång i tiden för kanske 120 år sedan när svälten var som hårdast och människor flydde till USA. En fjärdedel av befolkningen flydde till USA, att kanske det kan komma något bra ur det demokratiska perspektivet och så. Men det vet man ju aldrig.
Men det känns, när jag ser bilder och hör reportage och så vidare från Pakistan exempelvis, som vi är inne på nu, där du har varit för några veckor sedan, så känns det inte som att medborgarna där allt mer tror på politikens processer och möjligheter, utan tvärtom. De vänder det allt mer ryggen och tycker att det är en enorm korruption.
Ja, men det är verkligen så. Och Pakistan har ju varit pendlat mellan att vara en militär diktatur till att vara demokrati. Men nu så har man haft de senaste 10 åren ungefär, så har man haft demokrati där. Och det är precis som du säger, så är det jättetråkigt att den här utvecklingen, för människor tappar bara ännu mer tron på demokrati och så. Den här presidenten Imran Khan, han är en gammal cricketspelare och han hade lovat jättemycket förändringar som han skulle göra. Han skulle komma till bukt med korruptionen, han skulle ha, alla människor skulle ha tak över huvudet och Pakistan skulle bli ett välfärdsland av den nordiska modellen, så som han uttryckte det när han exakt i sitt installationstal och sånt när han blev vald. Men det floppade totalt och därför så blev han nu avsatt i parlamentet på grund av att hans koalition upplöstes. Och det har ju alla de människorna som tog sig till valurnan och röstade 2018 var det nog, eller 2017. De är ju väl, de har ju tappat all tro på politiken. Så det kan ju också vara så att det här öppnar upp för att det kommer när demokratin inte funkar, att det kommer andra krafter, och man öppnar upp för sådana krafter istället, i och med att människor inte har tro på demokrati längre.
Jag tänker så alltså, att här speglar du lite hans kändiskap, hans sportkarriär och så vidare, så gav han denna framgången att kunna vinna valet och så. Och han pratade ju stort och vackert. Jag tänker också, om vi tar parallellen då mot Ukraina, där har vi en president som är komiker. Vart är vi på väg? Och tittar vi då på USA, kan vi se i många delstater att borgmästarna där, det är ju filmskådisar och som är kändisar. Och vi kan se en viss tendens till kändisskapet spelar en roll i politiken.
Ja, Patrik, där måste jag säga, det är en jättebra fråga, och jag har reflekterat över de här bitarna det senaste året faktiskt. Jag tillhör den skaran som anser att en influencer eller en kändis inte ska vara en politiker, eller man, det är fel att utnyttja det till att vara en politiker. Så för att grejen är den, det ska mer vara att människor ska rösta på partier, det ska vara på idéer och så. Man ska inte ha någon personkult i politiken, för det blir lite, det blir fel, det blir lite, man kan säga lite odemokratiskt kan det bli, ur den aspekten att den personen som, alltså personkult, om du förstår vad jag menar. Men sen så tänker jag också att här i Sverige så verkar också utvecklingen gå lite ditåt, om än inte
lite. Jag tycker det går med stormfart. Alltså titta på dessa influencers som egentligen från början liksom levde på liksom skuggsidan av samhället, som helt plötsligt nu så tjänar miljoner och som gör kanaler och köper deras tid och visar hur de lever och spenderar miljoner. Alltså det är så quick fix och så stora pengar för att sitta så, och det är ju en dröm för alla. Men de har ju också ett enormt inflytande. Det ser du ju nu här när liksom ändå valmyndighet och många vänder dem ryggen, och partierna vänder dem ryggen. De ska inte nyttjas för att de har ett kändisskap.
Ja, nej men det...
Så hänger du med liksom tanken här? Och det, jag tror liksom vi måste vara observanta, därför att det finns många i historien också som har varit kändisar som har kommit in, men det har ju inte varit av kaliber att de har brytt sig särskilt mycket, utan de har nyttjat sitt kändisskap för att vinna maktens korridorer, och sen har man inte liksom lyft de politiska frågorna och gjort det bättre för medborgarna. Ja.
Nej, men det blir
bara en reflektion av vad som händer och sker. Det är ju spännande ju.
Det är helt rätt som du säger. Sen så alltså en person kan ju tycka och tänka och driva saker i politiken i bästa fall kanske i 30 år, säger vi, i 40 år. Men för att få ett bestående bra samhälle eller en förändring i samhället, då måste det vara en rörelse från grunden, och som inte står och faller med en enda person. För annars så blir det kanske lite som i Pakistan nu, när man har växlat mellan två olika presidenter. Någon som är något helt annat, och sen så kommer det något helt annat nästa mandatperiod. Det blir lite one man show. Och det är lite så är det i USA också faktiskt, alltså med, till exempel med det blir så stora kontraster också nu när det var Trump, och sen så nu har vi Biden på ena sidan.
Du har Italien, du har många platser, många länder som har detta, liksom pendlingarna.
Så är det. Men sen så tycker jag också att anledningen varför jag till exempel, och du säkert också, varför vi har engagerat oss i Socialdemokraterna, det är ju för att inom politiken, så nära du kan komma lagkänsla och ett lagtänk, Det inom socialdemokratin. Det finns inget annat parti som är i närheten av det. Nej. Och det är därför jag som har lite bakgrund i fotbollen och i föreningslivet. Det här är verkligen en grej som jag gillar i politiken. Alltså att vi kämpar och sånt och tycker olika i omklädningsrummet och hela den här biten. Men sen när vi kommer ut och det är match, då backar vi upp varandra och står enade och så. Det tycker jag är jättefint, även om man tillhör den delen som så i vissa fall tillhör den delen som kanske inte lyckas vinna majoritet för sin linje. Men jag tycker det är jättebra. Det lagtänket ska vi ha.
Ska vi avsluta detta med Pakistan och så vidare, eller känner att vi kan lämna det och gå vidare, eller?
Ja, det tycker jag.
Vi kan ju återkomma vid ett annat tillfälle. Ja, annars om det. Ja. För liksom tiden rusar alltid iväg.
Ja.
Vi har ju detta med Ryssland och Ukraina. Vilka reflektioner har du över detta? Övergrepp, som jag kallar det.
Ja, Patrik, som du säger så är det ju ett övergrepp av Ryssland i Ukraina. Och jag tänker att framför allt så är det ju på de människorna som lider nu i Ukraina och blir sönderbombade, och det känns lite som att tankarna går tillbaka till andra världskriget. Ryssarna, de bara mejar ju ner och med sitt artilleri och sånt, och de bara pulveriserar städerna och så. Det kommer ju rapporter om alla möjliga krigsförbrytelser och hela den här biten som de gör. Så det är fruktansvärt att se, och det gör ont i hjärtat. Och
men vad tänker du här? Alltså, för här måste jag bara blanda mig lite och tänker så här. Alltså, för mig blir det konstigt att en hel värld ser på. Ja, världen ställer oss upp och solidariserar sig och skänker vapen och skickar dit olika saker och så. Ja, men att inte världen kan få stopp på ett sånt här krig. Det tycker jag är märkligt. Alltså, jag har alltid högaktat och står liksom med FN och deras roll och slår vakt om den. Men jag blir rädd när jag säger att FN inte kan agera med större tyngd. Det är bara mina inre tankar kring att jag hade önskat att världen kunde liksom verkligen mangrant ställt sig och liksom, hallå, vad är det som händer? Detta är ju ett övergrepp som vi sällan har skådat. Detta är ett övergrepp som innebär att oskyldiga människor blir liksom sönderbombade, deras hem och så vidare. De ser sina anhöriga gå ur tiden och så vidare. Alltså, det är svårt att greppa kring.
Nej, jag förstår hur du tänker där, Patrik. Grejen är den, alltså, det är ju ett bevis på att FN inte är så enat och så stark som det borde vara. Sen samtidigt så är det ju en väldigt komplicerad situation, för på ena sidan så har du ryssarna, de har sina kärnvapen, och på andra sidan så har du, ja, om du säger väst då, som också har kärnvapen, NATO kan man säga. Och det är det som komplicerar situationen, för det handlar om två stycken kärnvapensidor, och man är ju rädd för att det ska eskalera. Det handlar, så som jag tänker nu, så handlar det om att balansera hela situationen. Jag tycker dock, och det tycker jag är jättebra faktiskt, att när det kommer till de ekonomiska sanktionerna som man har satt på Ryssland på grund av det här, då har man verkligen gjort det jättebra. Man har lyckats enas över i alla länder i EU och gemensamt inom NATO och så. Så förr eller senare så kommer ju de här sanktionerna leda till att det kostar Ryssland väldigt mycket, deras krig där i Ukraina, olagliga krig i Ukraina. Så det är jättebra, men det är ju inte lika fort som man hade hoppats. Men i slutändan, det blir också ett sätt att visa Putin att du ska inte tro att vi kommer stå stilla och bara inte göra någonting om du går in i något annat land. För om vi jämför med Sverige, alltså, hoppas aldrig, men om Putin skulle attackera Sverige, komma in hit och invadera oss, i och med detta här, så handlar det som man har gjort nu med sanktioner och hela denna biten när man har enats i EU och så, det visar ju också att om han skulle få för sig att göra någonting sånt, då kommer det kosta honom jättemycket. Det kommer både i resurser och i ekonomiskt och så. Eller om man skulle gå in i ett annat land. Och sen förhoppningsvis, tyvärr så är det ju så, de som lider mest av ekonomiska situationer, det är alltid sanktioner, det är alltid vanligt folk.
Just det.
Så är det ju. Jag tror inte han kommer gå hungrig, eller han kommer känna att hans plånbok blir tommare, eller vad man ska säga. Men...
Nej, han är en av de rikaste i världen.
Exakt. Mm. Men vad tror du själv?
Nej, men jag tror liksom det här är också det är ett kusligt spel som inleddes här. Det startades upp med att det var en övning. Och det fanns liksom många underrättelser som avslöjade att nu är det på gång, och ändå så togs vi alla på sängen, och vi liksom trodde liksom inte att detta skulle ske, och ändå skedde det. Och jag tror någonstans också att man trodde att detta skulle bli en ganska snabb attack som gav ett snabbt resultat, och därmed så kunde man liksom överta stora delar av Ukraina och säga att det var ryskt.
Mm.
Det har ju inte blivit så, utan tvärtom har utvecklingen blivit än värre. Och det här kommer nog ta lång tid innan vi kan se några fredsförhandlingar liksom ge ett resultat på att det blir en fred.
Mm.
Och sedan om de här förhandlingarna, ja, men ska Ukraina ge ifrån sig stora delar av sitt land för att ett annat land tycker att de har rätt till detta land? Alltså, det blir så absurt på ett sätt. Men det är klart att detta påverkar ju inte bara Ukraina och Ryssland, utan det påverkar ju också de baltiska länderna.
Yeah.
Det skapar en oro där, och det har ju i sin tur, om vi går vidare i vårt samtal, så kan vi då säga, ja, det här som bara från tid sedan var ett helt nej, att vi skulle söka medlemskap i NATO, det var liksom, det fanns inte vårt tänk, och till och med vår partikongress sa ju nej. Mm. Och nu är vi där att både Finland och vi har lämnat in att vi vill bli fullvärdiga medlemmar i NATO och så vidare. Därför att det är ju vår omvärld som formar oss tillsammans. Mm. Vi kan ju sitta och vara naiva och tro att nej, men det är ingen fara. Men dock så måste vi skapa en trygghet både för vårt land och medborgare, men också alla länder runt omkring oss.
Mm.
Så jag blev inte så överraskad att det blev så i slutändan att så att men sen samtidigt så blir det ju så att det gör ju och triggas ju i bakgrunden upp någonting som vi inte riktigt kan behärska. Vi kan inte behärska det på det sättet. Vad innebär det nu med att alla länder nu omkring avsätter så stora belopp för att rusta upp? Om ifall att tänk om vi använt de resurserna till så mycket annat nödvändigt i vårt samhälle. Men nu är vi inte där, och så att det gör att liksom den NATO-frågan, jag var ju bestämd långt innan att nej, vi ska inte vara med när frågan togs upp av en del borgerliga partier, men nu har det ju liksom ändå blivit att vi har lämnat in en ansökan, och jag kan förstå den. Jag kan förstå hur Magdalena Andersson, vårt parti och partistyrelsen tänkte i detta läget, även om vi hade en kort process i partiet som man kunde ge uttryck för olika känslor och så, men jag tyckte ändå de landade rätt. Sen ska man ju ändå tänka så här, ibland sitter vi i Sverige, förstår du, och tänker att det är där borta, men Ukraina är ju bara 70 mil härifrån. Och Stockholm 60. Då får vi lite perspektiv hur nära detta är. Men jag tycker ändå liksom att utgångspunkterna här att i förhandlingarna att vi ska ha samma undantag som de andra nordiska länderna har och så vidare, det tycker jag är klokt och bra. Men frågan är liksom, vad händer där bakom kulisserna av denna upprustning vi kan se i vår värld? Den greppar vi inte över just nu.
Nej, men det är ju framförallt också det här, den här mentala biten, att människor nu ändå någonstans i bakhuvudet på många ställen i Europa, nära inpå oss, går med en, vad ska man säga, en oro. En oro om att och en oro och medvetenhet om att det kanske kan bli krig igen i Europa. Mm. Bara den tanken, alltså, det, hur läskig är inte den? Alltså, mm. det trodde man inte när jag växte upp och gick i på 90-talet och gick i skolan här och så. Det var ju så långt borta det kunde bli.
Nadiam, här är ju en viss åldersskillnad mellan oss. Jag är uppväxt med att russen alltid ska komma.
Ja.
Så jag har levt i liksom den beredskapen.
Ja, nej. Ja, nej, men det var ju att allting är över nu och det fanns en supermakt, det var USA och så.
Och Kina.
Inte på 90-talet.
Nej.
Ja, men nu så har det ju blivit Kina och kanske Indien och Ryssland också, lite så. Mm. Men så det är det. Men jag tänker alltså rent kring NATO-medlemskapet och så tillhörde ju både jag och du, hör jag. Den del, eller precis som hela Malmö arbetarkommun, att vi skulle ha ett starkt folkligt försvar istället och vara alliansfria istället för så som det blev nu, men så är det. Man kan inte vinna alla frågor.
Nej, så är det, eller hur? Det är samma i hemmet. Det handlar om ibland att man måste lyssna in allas olika, men samtidigt också ta in hela omvärldens, vad som händer i omvärlden in i sitt hem. För det är klart att vi påverkas ju.
Mm.
Okej, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i detta.
Nej, det ska vi inte.
Vi ska göra så här, vi ska nu hjälpa våra lyssnare och medborgarna nu, tänkte jag.
Jag gillar hjälpa, så det är bra.
Bra, därför att nu när vi står liksom inför detta val som äger rum den 11 september i valdagen. Sen börjar förtidsröstning långt innan.
Men ett läskigt datum, 11 september.
Både och.
Ja, det kommer nog bli mer läskigt för dem, våra motståndare.
Till exempel, helt rätt. För mig är 11 september, alltså 11, det är en magisk datum för mig.
Aha, okej. Okay. Mm. Hur sover detta?
Ja, men det var då jag fann den stora kärleken.
Aha.
Så det var just den 11.
Ja. Okej, okay. Så det var turdagen.
Ja, eller
ja.
Så för mig är det en magisk datum.
Aha.
Men det är klart att vi påminns om 11 september och så. Vi ska inte gå in på det, men det är klart att det ligger där bak.
Då kanske det blir dubbelfest på den 11 september. Valseger plus årsfirande med stora kärleken, ja, för
precis,
Patrik.
Precis, alltså vilken kombi. Men jag tänkte så här, Nadia, vi ska hjälpas åt här, för att vi måste bena upp det. För att medborgarna där ute i vårt samhälle, det är inte alldeles enkelt att hänga med alla turer. Vi har kommunalpolitiken, vi har den regionala politiken, vi har den nationella politiken, vi har den internationella politiken. För den som inte är en del av socialdemokratin och är med i processerna och har förkunskaper och har fördjupat sig i olika frågor, så blir det lite svårare att hänga med alla de här sakerna. Och då blir det ju också farligt, därför att då kommer ju de här korta TV-grejerna att slå igenom på olika sätt, för det låter bra i stunden från kanske oppositionen som vi har varit inne på. Så hur ska man nu, tänker du här rent spontant, för detta är inget vi har förberett, någonting av vårt program idag är inte förberett, så vi kan säga det till alla lyssnare. Vi har inget manus, ingenting att gå på, men vad skulle vara de tydligaste signalerna att ge och rusta våra medborgare och väljarna nu inför valet, därför att, så att de inte hamnar i den populism, utan att de stannar upp och tänker till och ser helhetspolitiken från de olika partierna och deras lösningar.
Jag delar det som du säger också, att det kan bli lite otydligt och populistiskt, och det är det som är mycket i den mediala debatten idag. Så, men då tänker jag, Patrik, det finns en jättebra lösning där. Att som väljare, som vanlig medborgare och så, som inte är politiskt aktiv, då så måste man gå ut från bubblan och gå ut från det som ibland det som sägs i mediabruset och hela den här biten. Och tänka, vad vill de olika politiska partierna egentligen? Och då kan man ju kolla till exempel nu, vi socialdemokrater. Vi vill att alla människor i samhället tillsammans, oavsett om du är rik, fattig, svart, vit, muslim, ateist, kristen, vilken religion som helst, vi tillsammans ska bygga ett samhälle och vi ska ha en hög lägsta nivå i samhället och ett skyddsnät om det skulle gå illa, om man skulle bli av med jobbet eller bli sjuk, att vi tillsammans fångar upp den människan och så, och att vi tillsammans är vårt bästa stöd. Och sen så grejen är den, om man sen kollar på de andra partierna, så vill ju de andra saker. Vissa partier rangordnar människor utifrån vilken grupp i samhället man tillhör eller, och så. Och sen andra partier rangordnar människor utifrån storleken på ens plånbok till exempel. Sen så är det ett parti som kanske har miljön i sitt främsta perspektiv och så. Så det är det man ska kolla på. För annars, om man kollar bara så rent på en politisk debatt idag, då kan många uppleva som att ja, men de tycker alla likadant, alltså, för att man försöker kanske bara mötas i mitten idag istället för att trycka på, för att det mediala klimatet har blivit så kanske att det är lätt, det är så svårt, för att det har blivit så kort tid som man ska berätta så mycket på och få ut så mycket som möjligt på, att det finns inte tid för att ha djupare resonemang. Och då så låter allting likadant. Jaja, men Moderaterna och Socialdemokraterna tycker likadant i den frågan. Och sen är det också lite medvetet. Man försöker triangulera och låsa ut den ena eller blocka den ena sidan för att kunna prata om sina egna frågor, de som man vill ha på sin egen, som man är bra på, och få över motståndarna på sin egen planhalva. Och det sysslar alla med. Så därför, sista grejen jag ska säga, det bästa tipset jag kan ge alla väljare och så, gå in och bara kolla vad vill partierna i grunden. För om man kollar på ur nu vi socialdemokrater, varje beslut som vi har fattat på kongressen, det är en riktig, det är en riktning eller en väg för att nå ett mer jämlikt, ett mer samhälle som bygger på frihet och solidariskt samhälle. Till exempel.
Bra, men jag tänker så, Nadia, därför att om vi då tittar på de två senaste partiledardebatterna som har gått i TV. Så alla partiledarna vill ju satsa på sjukvård. Alla vill ju satsa på rättsväsendet. Alla vill satsa på välfärden. Alla vill satsa på trygghet. Hur ska du kunna se nyanserna?
Nej, men det är sant, alltså. Det återigen, det handlar om att kolla på i partiprogrammen. Man måste kolla på vad det är för ideologier som ligger bakom de här utspelen och så. För i grund och botten så handlar det ju om att på vilket sätt man vill nå det. Och som vi var inne på innan, så vill ju alla partier försöka att när det kommer till såna här viktiga frågor för väljarna, som sjukvård och hela den här biten, så vill man ju försöka framstå som att man är bäst på de frågorna. Och alla vet att svensken värdesätter välfärden. Det är det som har gjort oss unika i världen. Det här välfärdssystemet som vi har, som alla i världen, alla kommer till nu, flyktingar och sånt, det är på grund av vårt välfärdssystem också. Alltså att man, varför vi kan ta emot så mycket människor och ge människor en hög levnadsstandard och hela den här biten, samtidigt som man är med och bidrar och så. Det är ett bra system som vi har byggt upp här tillsammans. Men med det sagt, så jag vet att du ska komma in nu, Patrik. Men,
ja.
Jag ska bara säga. Nej, men med det sagt, så fan, nu kom jag av mig. Så ja, tar du först.
Alltså, ja, precis. Det behöver lite tid för att tänka igen. Därför att det är ju detta som jag ser som problematiken. Att alla står och säger samma saker om samma frågor. Och alla vill satsa. Och jag ska ta ett exempel till. Därför att när vår regering lägger fram sin budget, som är stora satsningar, miljarder som ska satsas på olika verksamheter, då veckan därpå eller veckan ett par veckor efteråt, så kommer de andra oppositionspartierna ut och säger, ja, det är bra, men vi vill så mycket mer. Vi kommer satsa 20 miljarder mer på det och så vidare. Det blir ju totalt en förvirring för den vanliga väljaren. Och det är där jag liksom försöker, du och jag och vi alla måste börja bena upp det här. För det finns ju en ideologi i grund och botten. Det finns en färdriktning i grund och botten. Det här är inte alldeles enkelt för medborgarna att liksom genomskåda, att oppositionen, de står inte för den politik vi står för. Men i dagens samhälle så upplevs den som att alla partier är ungefär likadana.
Nej, men det handlar om att där så måste man tänka så som väljare, tänker jag nu. Det brukar jag säga till mina vänner som inte är politiskt insatta. Det går inte. Och idag har vi långa sjukvårdsköer, till exempel för långa här i Skåne och så. Till exempel nu, det går inte att säga att man ska fortsätta sänka skatterna och samtidigt få bättre kvalitet på sjukvården. Det är omöjligt, eller få en bättre välfärd generellt, för någonstans så måste det tas. Och sen någonstans så kommer, när man inte tillför, när man tar bort pengar till och med, då kommer det ju bli ännu sämre. Så det är inte trovärdigt, de utspelen. Och så, det om det. Sen så var det någonting till du sa som jag glömde. Men sen så, det går ju inte heller att säga att man kan på ett trovärdigt sätt, anser jag. Detta brukar jag säga till mina vänner så som inte är politiskt insatta. Alltså, om du har en ideologi som bygger på att rangordna människor utifrån vilken grupp de tillhör eller vem ens föräldrar är, grupp i samhället och så. Du kan ju inte säga att du vill ha en jämlik och bra skola för alla då. För att det blir ju inte trovärdigt och logiskt att säga det. Så man måste tänka till lite där när man lägger sin röst, till exempel. Eller vad säger du, Patrik?
Jo, men det är rätt. Men den här frågan tror jag är ganska avgörande för hur valresultatet blir. Därför att om vi kan gå igenom här, både i media men också i alla diskussioner, så kommer ju folk, jag möter ju dem, jag pratar med dem nästan varje dag, olika medborgare i Malmö och i Skåne. Jag märker ju, så fort man börjar fördjupa sig, så märker ju folk vilken skillnad det är. Hur vi tänker kring till exempel sjukvårdspolitiken och satsning och så vidare, tillgängligheten till sjukvård exempelvis, eller det är andra sådana här med kollektivtrafik. Därför att vi kan liksom säga att det är där någonstans vi måste hjälpa på ett ödmjukt sätt väljaren att kunna se de här nyansskillnaderna.
Yeah.
Och jag tror faktiskt det är ganska viktigt. Sen finns det ju den här, vi ska kanske också hinna med den nu i vårt avsnitt idag, men det är ju faktiskt den här att liksom de här olika partiledarna som finns, de försöker ju på olika sätt vara, ja, tillgängliga och prata ett språk som alla gör och identifiera sig och finnas i olika bostadsområden och så. Men i vardagen annars är de ju inte där. De möter ju inte dem. De träffar inte dem. De vet inte hur de bor eller någonting. Mm. Det är det också som gör att jag är rädd. Att det första som vi nu pratar om, att liksom politiken ses som att den är lika för alla partier. Det andra är ju liksom att det här kan slå tillbaka, att det blir ett politikerförakt. Därför, hur ska jag, om jag åker upp till Rinkeby, för att ta ett exempel, förlåt alla ni som bor där, det är inte att hänga ut där, utan bara som ett exempel. Om jag kommer upp där och vistas där under 4 timmar, vad lär jag mig på de 4 timmarna att besöka Rinkeby? Hur mycket lär jag mig av hur de har det i sin verklighet och vardag? Hur vet jag hur det ser ut för dem att tampas med sina vardagsbekymmer och få livspusslet att det här hänga samman och så vidare? Hur vet jag det på 4 timmar?
Nej, men det, ja, du har helt rätt där, alltså. Det är därför det är viktigt för oss socialdemokrater och det är viktigt för vanligt folk att ha en röst i politiken. Och så, det ger ju inte heller, till exempel om vi jämför så som jag tänker, att de andra partierna och så. Så det, Det är jätteviktigt och det ska vi fortsätta kämpa för att ge vanligt folk en röst i politiken.
Mm. Men det är ju där också den här representationen som vi besitter. Mm. Den är ju en representation i stort sett av alla delar i Malmö.
Yeah.
Vi har en representation, vi har alltså en röst in i den politiska processen, i det politiska samtalet, i de politiska besluten.
Mm.
Där är vi ganska unika om vi jämför med många andra partier.
Ja, det är vi verkligen. Mm. Vi är ju en folkrörelse i grund och botten. Det är därför det är jätteviktigt att vi fortsätter kämpa med det och även bygga organisationen starkare under valrörelsen och efter valrörelsen. Så att vi har en stark folkrörelse och vi har hela tiden de som representerar oss i riksdag till exempel, att de har ett öra mot marken och så vet hur vanligt folks vardag ser ut. Jag kan tänka mig att Ulf Kristersson till exempel, han måste ha riktigt svårt med den biten. Ibland så känns det mer eller mindre. De försöker ju inte ens representera vanligt folk i för sig, men för dem när de pratar om det, då lyssnar de ju mer på andra folk och kanske till och med tar ut ett finger så i luften,
precis.
Och kollar var det är så.
Mm. Men Nadian, jag tänkte nästa avsnitt så ska vi börja titta lite närmare på de olika partiledarna och vad de står för. Både titta på vad de gör idag i vår samtid, men också titta lite historiskt. För jag kan ju ganska mycket historia kring de olika partiledarna. Och det kan ju bli spännande för lyssnarna. Därför att det, liksom, Ulf Kristensson som du nu nämnde här, som representerar Moderaterna, han har ju vinglat ganska mycket. Han stod ju och sa han stod ju där och tillsammans med Reinfeldt och de andra i Moderaterna sa att vi skulle öppna våra hjärtan och jag vet inte allt. Det där kommer vi ihåg, jag kommer ihåg det i detaljer. Och jag tänker att vi ska bena upp det och titta på vad har han gjort för resa sedan den tiden då han stod och sa detta, till att han idag för dialog och så vidare med Sverigedemokraterna, som han aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att ens förhandla eller samtala med.
Yeah.
Ja, vad har hänt under denna resa?
Ja, nej, men det handlar,
känns det spännande?
Jag tycker det känns som ett jättespännande avsnitt, så jag ser verkligen fram emot det.
Ja, och liksom titta liksom lite närmare på de här politiska profilerna, för det är sällan man gör det.
Ja,
tittar du i TV och så, det är liksom här kommer han eller hon och liksom det blir något annat en annan format om förpackning på dem. Men jag tycker att vi ska titta på politiken, vad de står för och vad de har stått för.
Det tycker jag definitivt att det låter som en riktigt bra idé, Patrik. Så nästa avsnitt så ser vi fram emot att diskutera detta och vi hoppas att våra kära lyssnare också ser fram emot det lika mycket som oss. Det kommer bli kul.
Det är ju spännande ju.
Yes.
Ja. Du såg så fundersam ut för några minuter sedan när vi var inne på det andra, men liksom så. Vad kommer du ta med dig från det samtal vi har haft idag?
Nej, men jag tänker att alltså, det har varit ändå Patrik, du har styrt det här programmet på ett riktigt bra sätt, så att du har växt tankar igen också, saker som man inte har reflekterat över, alltså att innan det här programmet till exempel också, vilken stor, när man var yngre så var ju allting i princip sett till nu om man jämför kontrasterna. Det skulle aldrig mer bli krig och det var helt i princip guld och gröna skogar på den fronten, som vi sa att det fanns bara en världspolis och det var USA. Medan nu så kommer ungdomar och människor växa upp återigen. Om man ser från din tid när du var ung, så som det var med kalla kriget, återigen med en oro för att det kan bli krig och sånt här och kärnvapenkrig. Så det tycker jag faktiskt är tufft och jobbigt för kanske mina barn och så att behöva bära på.
Jag tänker liksom, nu är du ju inte på unge heller, men jag tänker på de som är lite yngre än dig, Nadian.
35.
Det är ju inte purung.
Nej, precis, det är jag inte.
Men jag tänker de som är mellan liksom 18 och 23-24 år liksom så. Tänk, alltså jag har liksom också börjat fundera allt mer på vilken ångest egentligen de måste bära på. De har liksom detta nu som är liksom i rampljuset med krig och oroligheter och hela vår värld. För det finns ju. Yeah. Och sen till detta va, så hela tiden prepareras vi i vardagen via mediebruset om klimat och miljöförändringarna och det. Alltså, jag undrar vad de tänker om sin framtid.
Mm. Nej, men det är ju det också. Det där vi politiker i politiken, vi har en jätteviktig uppgift, alltså att försöka kämpa och göra det yttersta för att alla människor ska växa upp så tryggt som möjligt, både ur ett internationellt säkerhetspolitiskt läge, men även inom alltså att man får tillgång i vardagen, att man får tillgång till en skola med på hög nivå, bra kvalitet, en sjukvård att lita på.
Mm.
Och sen att man har en trygghet att falla tillbaka på. Så det är vårt ansvar att se till som socialdemokrater och kämpa för detta.
Mm. Bra sagt.
Ja, tack så mycket.
Ja. Härligt, Nadia. Tack så mycket, Nadia.
Tack så mycket själv, Patrik.